Klockan är 13.08 och ni lyssnar på Kontentan som är back in town again.
Det är vi sannoliken.
Mitt namn är Jonathan Elfström och snett mitt emot mig har vi
Linus Olofsson.
Tillbaka i studion när vi får höra lite musik igen, och ni hörde ju nyss på The Boys of Back in Town med Thin Lizzy. Känns som en passande låt att öppna upp dagen med.
Vi är ju pojkar och vi är tillbaka i stan. Ja. Vi har ju för sig varit i stan hela tiden, men nu är båda i stan.
Ja, men båda i stan.
Det är skillnad.
Ja.
Thin Lizzy ändå. Har de någon mer alltså bangers Thin Lizzy, eller är det den här man kan?
Det är ju den här specifikt alla kan, skulle jag säga.
Eller hur?
Men sen har de andra som heter Cowboy Song, sen har de andra som heter Jailbreak till exempel. Ja. Alltså, det här, alltså Thin Lizzy var ju mitt favoritband som barn, så att de har format mig väldigt starkt.
Så du har lite koll på dem? Jag känner inte igen någon av de där andra låttitlarna. Alltså, nej, det är väl kanske för oss mainstream.
Mainstream-lyssnare av
Thin Lizzy. Vi kan bara... Ja. The Boys Are Back in Town. Stor låt ändå. Bra filmlåt.
Ja, verkligen. Och det är ju en banger.
Ja, men det är det verkligen.
Det finns ju liksom tusentals låtar om kärlek, men det finns bara en låt som handlar om att pojkarna är tillbaka i stan.
Men det är också när den låten har gjorts så behövs det inte så mycket mer.
Alltså. Det behövs bara en låt som handlar om just den här saken.
Men kul att du väljer att spela en rocklåt. Det brukar alltid vara lite funky jazz eller någonting.
Men jag har liksom, jag tror speciellt i början så brukar jag spela mycket funkiga låtar, men jag har liksom diversify lite i alla fall.
Ja. Ja, men det är kul att du inte går i samma fåra.
Man måste överraska hela tiden. Mm.
Du har en hel åker med fåror. Och du vandrar i en ny varje vecka.
Ja, visst. Man måste vara bunden och liksom skörda marken.
Exakt. Så att säga. Har du haft en bra vecka?
Ja, men den har varit bra. Alltså från att gå från en hektisk praktikperiod till att såsa ner sig lite på något sätt. Det känns som att gå på semester på ett sätt.
Ja, det är mellanperiod nu. Vi får ju till Gävle imorgon och blev vi klara med praktiken i fredags. Mm. Så det har ju varit en liten gråzon som hovet sjöng om.
Hagla referenser här bara.
Ja, eller hur?
Men vi ska ju ner på grävseminarier.
Mm, precis. Skuldspaden och...
Hela det köret.
Det köret.
Klägget.
Seminarium. Ja. Nej, men skoj att resa lite. Jag har lite resfeber, känner jag. Det var länge sedan jag reste någon annanstans än till Boden.
Ja, och det kan ju vara kul att se något annat än just Boden.
Ja, alltså jag tror det är... För 2 år sedan åkte jag till Portugal, men annars har jag inte gjort så många resor.
Nej.
Så ja, jag känner mig lite isolerad.
Men du och jag har ju snackat lite om vi ska ta en liten weekend här. Till våren i alla fall.
Precis, någonstans i söderöver i Europa.
Någonstans i Europa i alla fall.
Ja, vi får se vars vi hamnar.
Vars vi landar, exakt.
Vi kanske inte avslöjar någonting än.
Nej.
Europas sämsta cliffhanger.
Ja, exakt. Mäktiga Europa.
Ja, nej men Europa är trevligt. Nej men det är som sagt en lugn vecka för vår del i alla fall. Vi har haft en lite tyngre praktikperiod som nu är över. Lite tråkigt kan jag känna, för man började få upp farten på jobbet och sen så var det över lite grann. Och nu är
det var ju
tillbaka.
Väldigt kort period, så var det ju.
Ja, 3 veckor är lite för kort.
Men jag kände där de sista dagarna kändes det som de här dagarna innan man ska gå på semester, att liksom saker börjar lugna ner sig och man bara... Mm. På något sätt blev det så här, man längtade lite tills det var över. För att man visste att det skulle komma på något sätt.
Jag kände mer att, fan, jag vill få klart. För man hade ju några bollar i luften och bara, jo, exakt. Jag vill jobba. Så det var mer att man hade lite tempo. Eller ja, det hade man hela tiden.
Jo, nej, men absolut. Man ville ju liksom fixa de sista grejerna. Så att man inte lämnar någon artikel helt ensam där borta.
Men det här är ju inte en praktikpodd.
Nej. Sannoliken inte.
Program ska vi säga, förlåt. Nu sänder vi faktiskt live igen. Vi har haft 2 veckor där vi inte har kunnat göra det på grund av min lokalitet, eller på sig, på min geografiska positionering.
På GPSen.
Ja, exakt. Men nu är jag tillbaka i stan så att vi kan sitta i samma rum. Så nu sänder vi live, tyvärr inte 11:00 på fredagar som vi brukar, på grund av att vi då ska till Gävle. Mm. Men förhoppningsvis är vi tillbaka nästa vecka och kan sända på fredag. Men det här är ett program där vi pratar om kultur i alla dess former och färger.
Mm,
från vår egen konsumtion och liv och vad vi noterar i samhället. Ja. Får man väl lov att säga. På något plan.
Det vi gillar, det snackar vi om.
Ja. Ungefär så. Så det är, häng med.
Häng med. Och nu börjar vi.
Ja, men precis. Ja, men du är man, inte? Eller?
Ja, men det
definierar du som man.
Ja, det gör jag.
Ja. Mm. Står man i passet?
Ja, jo, det gör det faktiskt.
Kan man, hur är det med det där? Alltså om man är identifierar sig som könet man inte är född till, kan man få det ändrat i passet i Sverige?
Ja, jo, det kan man väl. Och det finns ju också nu, jag tror man kan också, ifall man inte känner att man tillhör något av könen, så går det även att välja något slags.
Är det icke-binär då?
Ja, det kan det vara. Fan, det känns som vi är väldigt duktiga på just att prata om sådana här grejer. Nej, men exakt. Jo, men exakt. Det går att välja liksom ett mellanting att man inte vill man är inte någonting av dem.
Kul att vi är ett så progressivt land i Sverige.
Ja.
Kan man tänka.
Oj, det ska du vända nu. Men jag hatar det.
Nej, men vi är väl, man brukar väl säga internationellt att Sverige är... Man pratar mycket om vår jämställdhetsarbete och vi har ju mycket... SD blev ju arg för att vi la massa pengar på mänskonst. Var det Stefan Löfvens regering? Eventuellt.
Kanske.
På den tiden. Ja. Men vi har ju haft en del projekt från regeringen som syftar till att öka jämställdheten. Och vi är ju okej när man kollar på jämställdhetsstatistik.
Jag tror jag var ett väldigt,
på arbetsplatser och sådär.
Vi var ett väldigt föregångsland. Sen har ju nog andra länder kommit ikapp.
Precis.
Jag vet inte hur exakt det ser ut. Men vi ligger ju absolut bra till fortfarande.
Men när man mäter sånt där, då kollar man ju rätt lätt, eller man kollar på konkreta siffror liksom. För det är det man kan göra när man kollar statistik. Alltså kanske löneskillnader och hur många som jobbar i olika branscher och sådär.
Ja, exakt.
Men det finns ju alltid liksom en jargong eller en kultur i samhället som kanske är svårare att mäta rent konkret. Det har väl att göra kanske lite med överlag den socialvetenskapliga delen av den empiriska vetenskapen.
Det handlar inte om siffror, det handlar liksom om människor. Och det där kan det alltid vara svårt att
räkna på. Det blir alltid lite luddigt. Ja. Men det kan ju vara så att ett land på pappret är väldigt jämställt, men att det finns en jargong som inte är så modern som man kanske tänker att den är. Det är väl lite det jag vill prata om idag, men först ska jag introducera varför jag vill ta upp det här. Jag såg en dokumentär igår på SVT Play, som vi så ofta gör. Som heter, den heter Manskulten Andrew Tate. Originaltitel, engelsk titel, The Dangerous Rise of Andrew Tate. Och det är en Vice reporter som är liksom den man får följa i den här dokumentären. Jag tror inte att det är en Vice-produktion. Den är regisserad av en man som heter Jamie Tashin. Och den handlar helt enkelt om den nu mera ökände profilen,
sort och klassen,
influeraren, människohandlaren, brottslingen Andrew Tate, som blossade upp i sociala medier. Han blev väl väldigt stor 2022.
Ja, det kanske var 2022.
Tror jag.
Ja, det måste ju vara något 2021, 2022 någonstans där.
Han började figurera på TikTok framförallt, som jag förstod det. Och han var ju en person som uttryckte sig provokativt och nedsättande om kvinnor. Och blev känd för det, vilket ju bara det är ett intressant fenomen. Men sen så utvecklades ju den här storyn lite mer. Och det som är intressant med dokumentären, att den här reporten får komma med, följa med in i hans, han hade ju något typ av nätverk kan man säga. Han var ju baserad i Rumänien under den här perioden, och nu har det framkommit att det var ett trafficking-nätverk delvis. Men han jobbade ju också med att med mäns självförbättring, som han kallar det. Han hade ju flera olika typer av verksamheter. Han hade delvis något som kallades Hustlers University.
Ja, just det.
Som enligt honom var världens största universitet. Eller utbildningslärosäte där man fick lära sig att trade online, investeringar, bitcoin, daglig, vad heter det?
Daytrading
och så vidare och så vidare. Många unga män som betalade 49 dollar i månaden för att få tillgång till de här, det man kallar utbildningar, men det är ju bara lirare som påstår att de är väldigt bra på det de gör. Oklart, men enormt nätverk, jag visste inte det. Jag tror att det var 110 000 människor som liksom jobbade med att sprida det här nätverket, och det som var intressant var att om man gick med i den här utbildningen och gjorde ett medlemskap, då kunde man, om man värvade en vän, då fick man hälften av betalningen från den vännens första prenumeration. Så man tjänade pengar på att dela med andra vänner.
Pyramidspel helt enkelt kan man nästan säga.
Ja, ungefär så.
Men sen var det väl också en del att var man med i det här nätverket och delade hans videos på TikTok, så fick man också pengar. Och det var därför det var så jävla stort, för om alla de här medlemmarna delade massa videos på hand, växte det. Det är ju smart rent PR-mässigt.
Det fungerade uppenbarligen väldigt bra, för det var ju en period där det var, han var on top of mind för alla. Ja. Vi är lite sena på den här bollen, men jag vill ändå prata om det för att det känns viktigt.
Mm.
om man säger.
Jo, men han var ju nyheterna här nyligen. Han har ju blivit gripen igen.
Ja, så är det. Det har inte
så det är lite top of mind ändå.
Ja, men vad bra. Det inte ens jag planerat att nämna, men det är bra att fick in det. I alla fall, en del av den här självförbättringen för män som han också bedrev under en period kulminerade i någonting han kallade War Room. Och det utgick på att hans liksom 100 mest lojala, största fans fick betala $5,000 för att komma in i den så kallade innersta kretsen, innersta kärnan av hans nätverk. Som då är baserad i ett hus eller liksom en fastighet han äger i Rumänien. Och den här reporten får då följa med och vara med lite på den här träningen som man kallar det.
Mm.
Och genomgående för hela den här dokumentären är ju att man märker att det här är en person och en organisation, vilket gör det så mycket mer obehagligt, som har en fundamental syn på kvinnor som är typ 300 år gammal.
Mm, ja.
Och det är så, man mår fysiskt, eller jag mådde fysiskt dåligt av att titta på det, för att det var massa intervjuer med lärare på skolor i Storbritannien och pratade om 14-åringar som såg Andrew Tate som en idol och som liksom en förebild.
Ja.
Och det är så jävla häpnadsväckande, för han är ju uppenbarligen bara en brottsling och liksom en trafficking-ledare.
Ja, en scammer och ja.
Men den här reporten får följa med i alla fall på, mycket går ut på att man ska träna till att fightas och bli en så bra version av sig själv och, som möjligt.
Man ska bli en alfaman.
Ja, exakt. Man ska inte behöva jobba 9-5.
Nej, exakt.
Vilket som vi pratade om förra veckan. Jag tror ändå att det kan vara sunt
ja.
Att jobba 9-5. Även om det känns som att man är i ett liksom, ekorrhjul.
Ja, visst.
Tror att det gör under för många att de här är där ekorrhjulet.
Ja, jag tror fan det. Ja, alla kan inte vara riktiga hustlers och liksom hålla på som en rotate kanske.
Nej, det blir nog problematiskt.
Varför värv vi lever i liksom.
Ja, ja men exakt. Men han har väl uttäckt att i princip att kvinnor är mäns egendom och att det är så man ska behandla dem och så vidare. Så det är några fruktansvärda intervjuer med före detta partners till Andrew Tate och inspelningar från 2013 om våldtäktsfall som inte har ledit till dom helt enkelt av den brittiska polisen. Vilket är djupt tragiskt, men det är verkligen hjärtskärande intervjuer. Jag rekommenderar alla att kolla på den här, även om det är alltså det är fysiskt jobbigt ibland kan jag känna, för att det är liksom ett förtryck som är så självklart för alla som är inne i den här kulturen och så eller så främmande för en själv.
Ja, det känns som så, men jag tror liksom det Andrew Tate har gjort är väl inte något sådär. Det är ju ganska revolutionerande på ett sätt. Sättet han har marknadsfört hela sin kurs och allt det där.
Det är ett nytt fenomen.
Det är ju ett väldigt nytt fenomen. Men jag tror själva de här personerna som kommer in och blir stora på sociala medier och liksom sprider någon sjukt budskap som han obviously gör. Det tror jag liksom återkommer lite nu och då i vad ska man säga, på typ internethistorien. Att det kommer en person som ska säga till män som kanske känner sig, för vad är man ute efter för personer som ska följa han? Då är väl säkert män som känner sig lite osäkra på sig själv, som känner sig svikna av samhället, som känner att liksom, varför är inte mitt liv så bra som det är, säkert.
Ja, men alltså, grunden till hat är ju osäkerhet.
Mm.
Alltså, och du behöver en gemenskap som ger dig tro på dig själv. Och det är ju därför, alltså, ofta är det unga pojkar i slumområden som hamnar kanske inom organiserad brottslighet eller nazism eller vad det är. Mm. Det har ju pågått hur länge som helst. Det som känns farligt med den här nya generationen är att den är helt digitaliserad.
Mm.
För om du är en osäker 14-årig pojke, och vem fan är inte osäker när man är 14
Nej,
som går igenom puberteten?
Ja.
Och man vet liksom inte vad som är höger och vänster, och plötsligt har jag finna hela mitt ansikte och jag har ångest varje dag när jag ska gå till skolan.
Mm.
Och så kommer en kille på internet bättre för dig, men allting är ju tjejernas fel.
Ja.
Och så blir du helt övertygad om det när du är 14. Det är som så lätt att manipulera en 14-årings psyke på något sätt. Och det är så oroväckande att det är så stort. Alltså det är klart att det alltid kommer finnas män som har en fruktansvärd kvinnosyn. Men det känns som att det här möjliggör, alltså folk som bara sitter hemma och kanske har massa fantasier, men jag har aldrig uttryck för dem. De hamnar i ett läge där de inser att men det är okej att tänka som jag gör, att känna så här, och de hittar varandra.
Mm.
Och det kan ju leda till att problemet blir så mycket, mycket större.
Mm.
Och det känns så märkligt på något sätt, för att vi har ju de senaste 10-20 åren, kanske framförallt sedan MeToo, ändå blivit så medvetna om jämställdhetsproblematik.
Mm.
Och att det är så lätt att utvecklingen går åt motsatt håll.
Mm.
Alltså det är som så skört. Det är så lätt att tänka att vi har kommit så långt att den här bollen kommer fortsätta vara i rullning till vår fördel. Men man ser att det är ett väldigt skört system när allting kan manipuleras genom en digital värld och sociala medier. Och speciellt kanske i en värld där tron på bra journalistik också blir lägre och lägre.
Mm.
Kan jag uppleva ibland.
Ja, så är det.
Jag tror det har mycket med den nya digitala medlemskapet som jag har.
Mm.
Men det känns så oroväckande att det finns massa 14-åriga pojkar som kan känna att det är okej att jag tycker så här.
Mm.
För det har väl alltid funnits 14-åriga som har fruktansvärda åsikter. Och sen kanske man går igenom den perioden, man blir vuxen och inser att men, så här kan jag inte hålla på, det här är inte bra.
Nej, exakt.
Nu får man istället liksom en plattform för att ge uttryck för fruktansvärda nedvärderande åsikter. Och kanske kan låta dem frodas istället.
Ja, men det var väl ungefär som också tidigt 2010 och sånt där. När hela den här alt-right-pipelinen började komma med massa kreatörer som inspirerade unga män att bli väldigt, väldigt höger.
Mm.
Och liksom, ja, hela alt-right-vågen kanske är ju en del av just den här Andrew Tate-aktiga,
ja, men, liksom
synen
den
på livet.
Nya högen, eller vad man ska
kalla. Ja, exakt. Den nya alternativa högen.
Ja, exakt. Alt-right-högen i USA i den
digitala. Den går alltid i vågor på något sätt. Och jag tror med en ny generation som får någon annan att se upp till. Tidigare kanske var att man såg upp till Jordan Peterson, och sen kanske man hamnar i, liksom, det var första ingången till någonting, och sen går man vidare till något annat. Och liksom, Andrew Tate kanske har liksom varit väldigt extrem på en gång på något sätt. Men jag tror alltid kommer gå i vågor. Jag tror alltid 14-åriga pojkar kommer alltid vara osäkra på sig själva och finnas i de här miljöerna.
Vi kan ju säga också att 14-åriga tjejer är också jätteosäkra på sig själva.
Jo, men de brukar
inte.
Men
de har lite lättare att göra.
De mobbar varandra. Ja, det kanske är så faktiskt.
Eller det är väl någonting, det är sällan de går till kriminalitet.
Kanske. Ja, exakt. Och liksom hata på ett helt folkslag eller någonting.
Ja, men
de kanske hittar andra sätt. De kanske hatar sig själva.
Ja.
Och blir mycket problematik.
Det är väl förmodligen också ett resultat av könsnormer.
Alltså,
det är faktumet.
Ja.
I en perfekt värld skulle 14-åringar gå till nazism i lika stor utsträckning oavsett kön.
Exakt. Ja, oh, gud alltså. Men jag lyssnade på The Rest Is History som den heter, och den pratade om liksom nazisternas, vad ska man säga, de hade en hel serie om nazisternas, vad fan hette de, vad kallar de det för, typ The Nazis Rise to Power och sånt där, och där de pratade om liksom om hur nazisterna la om hela liksom politiken i Tyskland, och när de gick från liksom att kvinnor får inte gå på liksom gymnasiet eller något sånt där. Eller vi tar bara in 10% kvinnor på gymnasiet. Och sen slutar de ta in kvinnor helt och hållet. Och sen liksom utvecklar de så här att men kvinnor, ni kommer stanna hemma. Det är ert jobb.
Just
ni ska föda en massa barn. Ni får pengar om ni föder barn. Massa grejer.
Att det liksom är en så långsam, eller en liksom process i steg.
Ja,
så
exakt.
Det är inte så stora förändringar varje gång. Men sen till slut inser man, var fan har vi hamnat?
Ja, exakt.
Men jag tänker där att det alltid går i vågor som vi pratar om. Det är kanske också ett resultat av att liksom i osäkra tider så går man till extremare håll. Och från, du nämnde början 2010-2008 var det en jättestor finanskris. Och sen har det bara blivit osäkrare globalt mot konflikter och så vidare.
Men sen tror jag också att det är mycket det här att man vill vara anti det som gäller för nutiden.
Mm.
Att liksom eftersom feminism och liksom lika värde och antirasism och sånt är ju så liksom vedertaget nu i alla fall.
Och jag tror speciellt efter MeToo så har det blivit någonting som är på alla släppar. På
exakt. Och då kanske de här osäkra pojkarna känner så här, vad fan, liksom så här, varför?
Det blir som en motståndsrörelse.
Det blir som en motståndsrörelse mot det, och de kanske känner, så här, bara, känner sig på något sätt utpekade att du som man eller pojke är fel på något sätt också.
Exakt.
Och då kan det bli ett väldigt extremt liksom, en motpol.
Ja,
som
en extrem motpol, vilket ju är fruktansvärt. Men jag vill adressera det här, för att jag mådde så dåligt när jag såg det här och kände att det här behöver vi prata om.
Mm.
ja, jag tänker att jag rabblar lite statistik och sen kan vi ju kanske summera det här lite mer. Men några intressanta grejer som hon nämnde i den här dokumentären var bland annat att i Storbritannien, och ja, enligt en undersökning som de tog upp i dokumentären, så är det bara 1 av 100 våldtäktsanmälningar som faktiskt resulterar i en dom.
Mm.
Och då vet man att för att en person ska orka anmäla så krävs väldigt mycket.
Mm.
Så en på 100 säger ganska mycket, känner. Mm. Och det tycker jag man, som oavsett om man är man eller kvinna, ändå ska tänka på ibland. Mm. Alltså man kan ju kanske inte göra så mycket som en vanlig person, Svensson Svensson. Men det man kan göra är ju att vara medveten om att det finns jättestora problem och kanske vara lite schysstare mot varandra.
Mm.
Nu känner jag mig som en verkligen så här. Kan vi inte bara vara snälla mot varandra?
We shall overcome.
Ja, exakt.
Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
Men det blev ingen allsång den här.
Men jag menar, om man tänker en gång i veckan på att ja, men det är faktiskt bara 1 av 100 våldtäktsanmälningar som resulterar i dom. Det säger ju ganska mycket om vad kvinnor går igenom varje dag i hela världen och i Sverige och i Storbritannien. Och jag tror att man blir en lite kanske mer humble människa av att tänka på sånt.
Mm.
Även om det är jobbigt. Sen hade jag någonting. Jag läste också bara snabbt att enligt en hemsida som jag inte har namnet på just nu, vilket är lite tråkigt, men det fanns en statistikhubb i princip för egentligen olika saker som sker mellan gränser, men det jag hittade handlade om trafficking och att den här organisationen uppskattade om att det fanns år 2022 50 miljoner personer som var involverade i så kallat modernt slaveri.
Mm.
Alltså vilken given dag som helst under 2022 så att säga, alltså inte under hela 2022.
Nej, just det.
Utan, vilken dag som helst så är ungefär 50 miljoner människor som är indragna på något sätt i modern slaveri. Och då, där ingår ju sexuellt utnyttjande eller utnyttjande av arbete eller tjänster.
Mm.
För inget betalt eller i princip inget betalt. Så det är lätt att tänka att slaveri liksom är en gammal förlegad sak som byggde pyramiderna. Men det är bara att vi har ett samhällsuppbyggnad där vi inte behöver utsättas och liksom märka av det.
Nej, vi ser ju inte problemen eftersom problemen kanske finns någon annanstans. Exakt. Än i Sverige så att säga.
Exakt. Jo.
Men fast,
absolut. Men då kan man tänka att Pornhub är ju bland de största hemsidorna som finns i världen.
Ja.
Och hur många svenskar går inte in på
Pornhub. Ja, det är sant.
Och där kan du ju omöjligt avgöra vad som är trafficking offer och vad som inte är det.
Och sen finns en undervärld med prostitution som man inte har någon aning om heller.
Precis. Så även om man kanske inte ser folk på gatan som säljer sig själva varje dag,
nej,
så finns problemen överallt. Och bara, man blir lite mer ödmjukare om man är medveten om det. Så jag vill att vi i alla fall kan fundera över hur vi har hamnat här och förhoppningsvis göra vårt yttersta för att försöka få det lite bättre.
Mm.
Nu spelar vi Visual Overcome. Det känns verkligen så. Nej. Men det var det jag ville prata om den här veckan. Och man känner sig alltid som så liten som man när man pratar om sånt här. Så därför tycker jag att vi ska återkomma till en musik från den fantastiska Greta Gerwig-filmen Barbie. Vi spelade tidigare Billie Eilish låt som fick en Oscar för bästa musik, alltså låten What Was I Made For. Och då tycker jag att vi kan spela den andra låten som också var nominerad i samma kategori från filmen, I'm Just Ken med Ryan Gosling.
I'm Just Ken med Ryan Gosling.
Han sjunger ju bra ändå.
Ja, men fan ändå. Alltså det är imponerande. Man tänker inte på Ryan Gosling som typ en Broadway-person. Men det hade ju lätt funkat.
Men visst började han som barnstjärna?
Ja, just det. Det var han. Ja, det kanske, han kanske sjöng det också.
Ja, han dansade och sjöng, tror jag.
Ja.
Han var väl en sån här. Det känns alltid så problematiskt med unga barn som ska, alltså typ Michael Jackson. Som
alltså så här. Farsan var ju inte nådig mot Michael Jackson.
Nej, nu var det ett extremt exempel. Men det känns som att överlag i USA så är det så mycket mer accepterat. Också men typ såna här, alltså skönhetstävlingar för
sjukt.
Det är så unga barn.
Ja.
Det är så jävla märkligt med USA.
Ja, alltså verkligen.
Det är liksom ett socialt fenomen som accepterat att man sätter 9-åringar på en scen och bedömer hur de ser ut.
Ja, vad fan är det?
Vad fan gror vi för samhälle?
Ja, det är cringe.
Ja, det är verkligen motbjudande, absolut.
Ja, det kanske inte är cringe. Det är motbjudande.
Ja, men alltså cringe är väl en reaktion som...
Ja.
Man reagerar på någonting som är lite motbjudande och då blir man lite avståndstagande och man cringear lite.
Ja, jag tror jag berättade tidigare att jag är en person som har väldigt lätt i cringe. Att jag har väldigt lätt att tycka saker pinsamt.
Jo, nej, men det har du nämnt. I alla fall till mig privat. Jag vill prata om det på den.
Ja, men exakt. Men hur är du på att hantera liksom, cringe? Är du liksom... Kan du liksom bara kolla på saker utan att skämmas över det?
Ja, oftast kan jag det. Ibland kan jag till och med njuta lite av den. Det beror på hur utsatt man själv är.
Mm.
Om man själv är i en situation där det är väldigt jobbig stämning mellan sig själv och en främling till exempel, då kan jag må lite dåligt. Men ibland kan jag också tycka det är ganska härligt och liksom bara beskåda. Men på avstånd.
Ja, exakt.
Det kan vara skönt att liksom ligga i en sån stund lite för länge bara för att se hur folk liksom reagerar och utvecklas.
Jag har varit lite fundersam över liksom vad får människor att cringea egentligen? Mm. Vad är det i en som gör det egentligen?
Ja, vad är grunden? Liksom?
Och det hittar någon intervju med en doktor i USA i alla fall som heter Dr. Quinn Carrillo som säger att tekniskt sett är cringe ingen klinisk term. Istället ett ord för att beskriva det fysiologiska och känslomässiga svaren på obekväma eller pinsamma situationer. Vilket är helt sant.
Vad är den här personen doktor i?
Det är psykologi eller något sånt där liknande i alla fall.
Är det kul om man är så här läkarstudent?
Ja, exakt. Har fått för sig. Men det känns också som att just cringe, det finns en slags cringe-komedi också på något sätt som har format sig att den här komedin där man ska skämmas eller det händer underliga saker som man ska skämmas över.
The Office.
The Office är ju en typisk sån grej. Och jag tyckte ju, nu kanske inte det kan klassas som cringe-komedi, men jag tyckte ju det alltid var så otroligt jobbigt att kolla på Idol Auditions. För att det var...
Jo, men det är det väl.
Det var så jobbigt alltså att kolla på.
Där vet man ju att det finns ju en process innan de får gå med i tv där de kollar om kan du sjunga. Och det är ju uppenbart att de tar in folk de vet inte kommer gå vidare för att det finns ett underhållningsvärde i att se folk som sjunger dåligt tror att de är bra på det.
Pissa på dem!
Så, exakt. Så det är ju en del av det programmet att skratta åt folk. Och så blir det en jobbig stämning när de inser att de inte är det de tror de var.
Ja, men exakt. Och sen, det har ju kommit många liksom intervjuserier ungefär där man ska försöka göra den andra personen lite... Man ska försöka
obekväm.
Obekväm, exakt. Vi har ju the Eric Andre Show är ju klassiskt exempel på sånt.
Ja, du tänker det. Det är ett program faktiskt.
Ja,
Between Two Ferns.
Med Sackle and Nackis. Och det har ju liksom ganska populär. Det är kanske inte samma. Jag lite Chicken Shop Date som finns på YouTube. Där
känner jag inte till.
En tjej som intervjuar kändisar och käka kyckling typ. Okay. Och försöker göra det ganska pinsamt eller göra det ganska deadpan på något sätt. Just och liksom få den andra personen att reagera på något sätt.
Ja, men deadpan delivery är ju kanske en sak som har slått stort senaste 10-15.
Och det är att man försöker göra den andra personen obekväm på något sätt i alla fall.
Exakt.
Men när jag fortsatte läsa en intervju så skrev man så här: det som orsakar cringe kan vara internt eller externt. Från att skämma över ditt eller någon annans beteende, att vara äcklad över något du sett eller hört, skam över tidigare beteende eller utseende eller en särskilt ämne du är obekväm med såsom intimitet och fysisk sjukdom eller skada. Så det är både kanske internt och externt.
Det är ju det är ganska brett. Det är ganska mycket som resulterar i den här klassiska. Alltså, det finns liksom en cringe look när man bokstavligt talat lutar sig tillbaka för att liksom komma längre ifrån situationen.
Och jag tycker det är ju den här externa, vad ska man säga, cringe, när man ser någon annan som gör någonting pinsamt. Jag vet inte om det är att man på något sätt sätter sig in i den personen att
det där skulle kunna vara jag.
Det skulle kunna vara jag skulle kunna betett mig på det här sättet. Och fy fan vad pinsamt om jag hade betett mig på det sättet. För egentligen, om jag ser dig göra någonting pinsamt, det spelar ingen roll egentligen för mig. För du är din egen person och jag är min egen.
Nej, exakt. Men det är det jag känner att jag kan njuta om det är jag som inte utsätts för. Alltså att man kan bli lite skadeglad på något sätt. Att jag kanske inte har det här med cringet som du kanske kan uppleva.
Nej, exakt. Nej. Den här, det finns ju också det här ordet som, vad fan heter det? Den heter, sekundär skam tror jag det kallas.
Ja.
Det är väl det kallas när man liksom ser någon annan göra något pinsamt och får skam på grund av det.
Ja, men det var väl som vid ett tillfälle under pandemin, då var det den här Zoom-mötena hela tiden och så var det, vi hade fysiklektion och så var det en tjej, det låter ju som att man hittar på, men hon gick på toa och glömde stänga av kameran.
Ja, just det.
Och vår lärare var tvungen att kommentera händelsen. Och det liksom är så... Där kan jag väl känna att jag också mådde väldigt, väldigt dåligt. Ja. Alltså där går min barriär sprack där. Liksom.
Ja, exakt.
Där blev jag väldigt liksom påverkad.
Men det är som sagt, som jag sa, det är att man försöker sätta sig in den andra personen.
Ja,
och om det hade varit jag så hade det varit otroligt
pinsamt. Och det man kände där var ju, det där hade verkligen kunnat vara jag. Liksom. För man satt på de Zoom-mötena varje dag. Så det var väl därför att man blev, nej det var jobbigt faktiskt.
Men där på något sätt är det ju enklare att liksom gömma sig. Alltså gäller det i verkliga livet så är det svårt att gömma sig på något sätt. Men på Zoom där är det så här, man är en i mängden på något sätt. Och där kan jag känna att det är inte lika lätt att cringea på något sätt. Även fast man cringear, men det är inte lika jobbigt.
Nej, om man är i en social situation, då kan du inte bara springa därifrån.
Liksom. Nej, exakt. Och det är som sagt, de fortsätter så här. Det är faktiskt normalt att människors känslomässiga reaktioner manifesterar sig på fysiska sätt. Och i fallet med cringe finns det en speciell anledning till att det gör det. Det är grunden att röra sig bort från ämnet eller situationer upplever. I många situationer kan vi faktiskt inte röra oss iväg eller ta oss bort från situationen själva, och cringe beskrivning är ett bra sätt att visa hur vi vill liksom, visa oss i vårt svar att liksom, cringear jag så betyder att jag vill inte vara en del av det här. Mm. Att man försöker
liksom ta bort det från sig själv.
Det här är inte jag. Ja. Alltså, ta mig bort härifrån, långt bort härifrån i alla fall.
Ja.
Men som sagt, jag har alltid haft svårt för cringe, och jag kommer ihåg filmen Borat jag var inte så jättegammal då, men jag kände redan då att det här är otroligt pinsamt.
Nice.
Och det här är jättejobbigt att kolla på.
Det är väl hela Sacha Baron Cohens grej liksom.
Ja, exakt. Och det finns ju det här svenska ordet skämskudde. Mm. Och tydligen är det ett väldigt svenskt ord, att det inte finns typ i något annat land egentligen.
Mm.
Och det är även ett väldigt nytt ord.
Shame pillow,
exakt. Det finns den här facepalm, vilket man kan väl beskriva på något sätt. Mm. Samma. Men i alla fall, skämskudde är kom med på nyordslistan 2008.
Jaha, det är så pass nytt.
Och som sagt, det är ett väldigt svenskt ord. Och det är lite oklart vem som myntade det här för första gången. Men jag lyssnade på Språket i P1. Och där sa de i alla fall att det första skriftliga belägget är från 1998.
Mm.
Och då var det Aftonbladets tv-krönikör Jan-Olof Andersson som skriver om programmet Söndagsöppet. Där det var någon som gjorde en intervju och han sa där, det är skämskudde.
Ja.
Och det är lite intressant att det är så pass nytt ord, för att jag trodde att det var något som hade funnits hur länge som helst.
Ja, det trodde jag också att det var ett vetertagen term som gick långt tillbaka. Men 2008 är ju nytt, det får man lov att säga. Visst, finns det något pris som heter skämskudden också?
Exakt, och det var liksom ett pris som delades ut mellan 2013 och 2016. Så det höll inte i så länge, men det var tydligen grundat av
Får gissa?
Ah?
Var det Martin Sonneby?
Det var Martin Sonneby, exakt.
Oser, vilket kulturellt kapital jag sitter på. Petter Bristav också var.
Du kan ju de där grabbarna.
Ja, det kan jag.
Och liksom, det var ju ett pris som tilldelades liksom, årets sämsta insatser i tv-världen.
Jag för mig att det här medieprogrammet fick pris där ganska ofta, men de kom aldrig och tog emot det. Alltså när de,
medieprogrammet?
Ja, men alltså medium som känner spöken. Liksom.
Ja, vad heter det? Hemsökt?
Ja, exakt.
Ja. Men det är intressant att kolla igenom vilka som har vunnit här på listan egentligen. Vi ska se här. Rose of Toast, 10 år med Filip och Fredrik, vann tydligen årets liksom, skämskudde på direktsända evenemang i alla fall.
Vad heter det?
Rose of Toast, 10 år med Filip och Fredrik. Det var säkert en roast på dem i alla fall.
Jaha, den känner inte jag till.
Exakt. Ja, de hade många olika kategorier också om man kunde vinna över i alla fall.
Jo.
Men det är intressant hur fysiskt dåligt man kan må över någonting som man liksom, det är inte en fysisk smärta eller någonting, men det är ändå ett slags.
Nej, men det är, man blir påverkad fysiskt av det.
Ja, exakt.
Det blir som en reaktion, men man undrar var det kommer ifrån. Alltså typ så här stress är väl en gammal savannreaktion, så att okej, man ska ta mig ut från den här situationen och då börjar man pulsen slå snabbare så att man kan agera snabbt typ. Men att man vill komma ifrån någonting. Alltså fanns det en situation på savannen när man så här, åh vilket fullt träd, jag vill
inte gå den där trädet. Gud, jaga dåligt.
Ja, exakt.
Nej, men i alla fall, så här skriven fortsätter de i den här Dr. Queen Carrilla i alla fall. De fysiologiska och kognitiva svaren förknippade med cringe är kopplade till primala funktioner i vår kropp. Våra kroppar producerar adrenalin när vi befinner oss i situationer som vi uppfattar som hotfulla. Detta sätter igång en myriad av fysiska förnimmelser som vi ofta tolkar som dåliga och försöker undvika till varje pris, som snabba hjärtslag, svettningar och rånad. Så att det har ju med det att göra, med de här
stresspåslaget. Det är som en form av stressreaktion. Ja.
Men jag har cringe kanske lite med att dålig självkänsla att göra också? Kan du ha det med det? Jag tror liksom, ju bättre självkänsla man har, desto säkrare man är kanske på sig själv, desto mindre cringe man har saker.
Men jag tror att liksom, ja men så är det nog. Mm. Om man har bra självkänsla, då är man ju okej med att blotta sig själv.
Mm.
Och inte tänka mer på det.
Ja.
Och då blir man ju som nästan immun mot den här tanken. För att jag antar att cringe är, nu kommer folk se ner på mig för att jag gjorde den här dumma grejen.
Exakt.
Men om man har kommit till punkten att jag kan göra vad som helst.
Mm.
Och jag kommer inte ta åt mig vad folk tänker om det. För att det spelar ingen roll för mig.
Mm.
Då kommer man ju inte bli påverkad av tanken på att andra kommer reagera på det man har gjort.
Jag cringe ju sällan åt saker jag har gjort. Alltså såhär, jag är inte så pinsam egentligen. Men jag tycker andra folk är pinsamma.
Ja, just det. Du mår dåligt
på av att deras bekostnad. Liksom. På deras bekostnad. Jag har en sekundärskammare att jag tycker liksom, alltså.
Men det kanske är att du, liksom, du har nog med känsla för att känna dig liksom bekväm med att göra något jobbigt. Och liksom, du kan äga det.
Det kan jag äga.
Men du kan inte äga åt andra människor.
Nej, exakt. Jag kan inte äga att andra kommer ut sig själva.
Det märks ju liksom om någon gör någonting och inte kan äga det.
Nej, exakt.
Så det kanske är det, liksom, det är det du reagerar på.
Ja, väldigt intressant där. Alltså.
Ja, det är faktiskt kul att tänka på.
Kul att tänka på just de här fysiska, psykologiska liksom, aspekterna av av mig själv på något sätt. Men ja, cringe, bring en cringe låt i alla fall, utan jag tänkte efter man hade sett på Filip och Fredriks film Den sista resan, jag började snöa på fransk musik där igen.
Vad glädjande, Joe Dassin.
Ja, exakt, lite Jacques Brel och
Men var Jacques Brel fransman, eller var han?
Han var ju belgare, exakt.
Men han sjöng på franska.
Han sjöng ju på franska och liksom, jag tror han levde en stor del av hans liv i Frankrike.
Kommer få höra Jacques Brel eller?
Nej, jag tänkte att det är alltså Jacques Brel, han är otrolig på många sätt och vis. Men det är också, det är lite synd att man inte kan franska, för hela hans grej är att, liksom, att hans texter är otroliga.
Ja, man kanske ska ta och lära sig franska.
Ja, vem vet alltså.
Så att man kan förstå Jacques Brel.
Förstår Jacques Brel bara. Men han sjunger också på att, alltså det finns en otrolig dokumentär på SVT Play om Jacques Brel som jag tycker alla ska säga. För att jag såg den, hade ingen aning vem han var.
Ja.
Och den är fan grym.
Ja, men det kanske ska
Så att det har blivit lite fransk musik på senaste i alla fall. Kul. Men jag tycker vi kan köra en fransk låt som heter nu, ursäkta
uttalet. Pardon my French.
Pardon my French, Amoureux da femme med Richard Anthony.
Quelle chance aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme.
Amoureux da femme med Richard Anthony.
Vad betyder Amoureux da femme?
Typ jag är kär i min fru eller något sånt där. Det var något sånt där.
Fint ändå.
Jag var tvungen att kolla upp vad det betydde. Men, något sånt där. Att kär i min fru. Eller,
det känns som något man sjunger om man är otrogen med sin fru.
Ja, eller? Ja, det känns väldigt franskt att vara otrogen med sin fru också.
Vad skriver du på för någonting, älskling? Om hur kär jag är i dig.
Ja, det är en kärlekslåt till
dig.
Dig, ja, älskling.
Och så sticker man över.
Tredje älskare, ja.
Ja, Ramona.
Ramona.
Känns inte det som ett älskarnamn?
Ja, men faktiskt.
Något man kallar sin älskare kanske. Ja. Alltså hon heter inte Ramona, men man kallar henne Ramona.
Det känns som fransmännen som sagt är ganska bra på det där.
Eller Rick, som i Stig Larssons millenniumtrilogi, då har ju, fast det är ju inte en affär egentligen, för att det är ju han som äger tidningen Millennium och sån medarbetare som han har ett fysiskt förhållande delvis med, men det är ett upplägg som hennes man är bekväm med.
Vad hette den då?
Boken?
Nej, men vad hette?
Hon kallades Ricky av Kalle Blomqvist, Mikael Blomqvist som huvudkaraktären.
Har inte sett
det var ett internt skämt mellan dem och då kallade
vilken anekdot.
Ska inte prata om eller hur? Stabil.
Stabil anekdot. 10 av 10.
Ska inte prata om Stig Larsson. Men,
jag har inte läst någonting av Millennium-trilogin. Jag har inte sett filmerna heller faktiskt.
Nej, men det är jättebra böcker. Om man vill alltså, snaska ner sig i bra krimlitteratur då är av det jag har läst, nu är inte jag jätteinläst i genren.
Nej.
Men det är otroligt jävla bra faktiskt.
Och Umeåkoppling också.
Ja, precis. Han är inte född här, men han levde här från typ 11-12 års ålder. 20-21.
Exakt.
Ja. Så att han formades på han, Umeås gata.
Av Björkarnas stad har han blivit formad. Exakt.
Exakt.
Rest in peace.
Ja, Det må han.
Det må han.
Men det här med cringe är ju intressant, för att jag tänker att om man inte är lika bekväm i sociala situationer så kanske man är lite mer, man är lite mer påtaglig att bli påverkad för på något sätt.
Ja.
Förstår du? Om man är, redan känner sig obekväm med att existera i en social situation, då blir det nog ännu lättare att utsättas för skam i en social situation.
Absolut.
Medan om man liksom badar i sociala situationer, om man så säger.
Ja.
Som kanske till exempel Philips pappa gör. Han trivs ju verkligen med att vara bland människor. Då är man, tänker man inte på att man kanske skämmer ut sig själv.
Nej.
Man trivs så bra med att vara i andra sällskap.
Exakt.
Och jag känner mig ofta som en person som trivs i andras sällskap.
Mm.
Och ett sätt att interagera, eller kanske vårt allmänhetens sätt att interagera med människor och vara social har ju ändrats lite. Nu pratar vi om digitalisering hela tiden. Det känns så jävla, alltså, dåligt känns det. Det känns som att man är 50 och bara det här med digitaliseringen. Men det jag menar är att det är många som pratar genom sociala medier eller kanske interagerar med vänner man inte träffar annars. Vilket ju är positivt på många sätt. Men jag har väl känt för mig att jag liksom vad säger man? Det liksom känns, det tar bort mer än vad det ger på något sätt.
Okay.
Jag får liksom inte ut värdet jag får ut av det, inte värt tiden jag spenderar mer, kan jag känna.
Okay.
Så jag har ju sedan, nu har jag inget datum på det, men kanske säg 2,5 månad tillbaks, då har jag tagit bort Instagram framförallt, som var mitt huvudsakliga sociala media.
Mm.
Jag har kvar Snapchat på min telefon, men jag använder inte.
Nej.
Jag snappar min flickvän ibland.
Mm.
Annars så snappar jag liksom inte.
Nej.
Och det är väl det är den sociala media jag har på min telefon. Så jag liksom gått till att leva i en värld helt utan, i alla fall i min kommunikation, sociala medier.
Mm.
Men jag har ju många vänner runt omkring mig som fortfarande använder sociala medieplattformar. Och jag har väl funderat lite om, liksom, är en social media egentligen eller kan man kalla det en social media? Alltså blir man mindre social av att ta bort sociala medier som jag har gjort?
Mm.
Sen vet jag inte om, man kan inte kalla det en studie, men att det bara är jag.
Nej,
det är ju omöjligt att säga att alla reagerar på det sättet jag har gjort.
Mm.
Men det jag har känt genom att ta bort Instagram.
Mm.
Nu var inte jag någon stor Instagram-användare.
Nej.
Men det kanske kunde användas 40 minuter per dag. Och det blir ju ändå en substantiell tid per vecka.
Mm.
Och jag känner ingen avsaknad av det. Och det är inte så att jag har tappat kontakt med någon genom att inte använda det. Jag tycker nästan tvärtom, att eftersom att jag inte kanske ser till exempel min kompis Antons ansikte på Instagram då och då. Då ringer jag honom oftare istället.
Mm.
Och frågar om hur är det med dig? Jaha, du har tagit det här jobbet nu. Alltså, det är en vän jag har, en nära vän som jag inte har möjlighet att se jätteofta. Och vår relation har blivit bättre. Och nu beror det på, såklart inte bara på att jag har tagit bort Instagram. Men det blir lättare att ringa till folk och bara, hur fan är det med dig?
Mm.
När man inte ser deras ansikten på. För man kan ju få uppfattningen om jag ser min polare på Instagram. Då. Ja, men där är han gör det här, då vet jag det bra.
Mm, sant.
Men om jag inte får den inputen, då är det som att jag kanske bara, men vad fan gör Anton egentligen? Och så ringer jag honom, eller så skriver jag ett mess, eller bara skickar en, jag brukar ibland bara ta en bild på någonting och så skicka till mina kompisar, bara för att de ser att jag lever. Och det blir så mycket personligare än att skriva en kommentar på ett Instagram-inlägg, till exempel. Hur är du med det här sociala medier? Känner du att du får ut ett socialt utlopp genom dina sociala medier?
Ja, men jag tycker, ja, absolut. Alltså, jag använder väl Snapchat har man väl någon slags, har man ju sin vängrupp i alla fall. Vi har liksom en gruppchatt där vi snackar lite i alla fall.
Det känns ju klassiskt, alltså, att många kanske har kvar en grupp från stadiet eller gymnasiet eller vad det är.
Och så snackar med vissa på Messenger och vissa på Instagram. Så det är klart att man håller ju kontakten på så vis.
Mm.
Sen liksom, det är ju bara en bekvämlighetskänsla egentligen om man jämför det med sms. Sms är ju lite krångligare att hålla på med.
Mm.
Det är ju mer en bekvämlighetsgrej. Visst, absolut. Hade alla slutat med sociala medier så hade vi gjort samma sak fast på sms istället.
Ja.
Så det hade inte blivit någon skillnad egentligen. Så jag tror liksom, då sociala medier har blivit bara en bekvämlighetsfaktor i sig. Jag menar liksom, jag tror det är svårt att han inte haft Messenger, hur jag liksom är involverad i saker och ting. Liksom, jag är stationschef på radion. Jag måste ha Messenger för att snacka med
Men tror du inte att man hade träffats mer om man inte hade sociala medier? Alltså om styrelsen inte haft en gruppkommunikationschatt på internet, då hade man ju behövt ha ett veckomöte varje möte.
Jo, så är det absolut.
Och hade inte det varit bättre egentligen? Även om det kanske är orealistiskt.
Det är, jag menar, om man snackar om att spara tid, som du säger, att man, du sparar så mycket tid på att liksom inte ha Instagram längre.
Men ja, jag vet inte om det är det jag menar. Jag får mer värdefull tid.
Okej, ja.
Jag vill inte säga att jag sparar tid, men jag använder min tid på ett värdefullare sätt, upplever jag.
Mm. Jag tror nog inte på den, men ja, alltså visst, absolut. Tar man bort delar av sociala medier som handlar om slösurfande och tittande på Instagrams reels eller vad fan som helst, men då kan jag förstå det.
Men det är ju en del.
Det är ju en del, men tar man bort, om man bara liksom fokuserar på den sociala biten med chattfunktion och så vidare, där spenderar man inte så jävla mycket tid egentligen att skicka några meddelanden här fram och tillbaka som underlättar i vardagen.
Men jag tänker att om man inte hade haft det sociala utloppet, då hade man liksom varit tvungen att hitta sociala utlopp genom andra vägar. Och då, men det kanske också är att jag fungerar så.
Ja, det kan ju vara så också.
Det kan vara det. Men då blir det istället att jag söker social kontakt i verkligheten i större grad än på digitala plattformar. Och då blir det att jag kanske pratar med mer människor under en dag, träffar fler folk eller är mer engagerad i de sociala situationer jag hamnar i, oavsett om det är med en främling eller någon jag har känt väldigt länge. Och det känns för mig betydelsefullt.
Ja, jag tror inte det skulle göra någon skillnad för mig, tror jag heller. Alltså, även fast jag snackar med mina polare så träffar jag dem ändå typ varje vecka också. Så att jag tror på så sätt hade jag blivit bara mer isolerad ifall jag hade tagit bort saker och ting.
Ja, för det är det jag funderat på. I och med att jag tror att jag blir en mer social person genom att ta bort sociala medier. Men absolut att det inte är fallet för alla.
Nej,
men
det är ju intressant. Det beror på väldigt mycket liksom.
Ja. Men det, min poäng är väl någonstans att ett socialt medie behöver inte nödvändigtvis vara ett socialt medie.
Nej, såklart, såklart. Och det har man ju sett. Liksom, det kanske började så att man delade saker och ting med sina vänner och så vidare. Men nu har det blivit mer av en, liksom en contentfabrik där man kan hitta underhållning på så sätt. Blandat med lite sociala grejer också, där du ser vad dina kompisar gör och så vidare. Men jag tycker också så att liksom, sociala medier ger en inblick i folks liv som man aldrig kanske hade fått tidigare på något sätt. Och det kan ju vara liksom, visst, jag vet vad mina närmaste vänner har för sig, men det finns ju även de här mer ytligare bekantskap, de som man kanske, folk från klassen och så vidare som man känner, absolut, men inte så att jag hänger med dem hela tiden. Att man får en inblick i deras liksom, vardag är väldigt, tycker jag är på något sätt intressant i alla fall.
Ja, men ja, kanske.
Kanske?
Jag vet inte, men man tycker väl olika.
Ja, exakt. Det är väl fint också. Jag menar, vi kan inte bara vara slätstrukna här.
Nej, men absolut. Men jag tror så här. Jag tror att det hade, alltså, om man känner att en sociala medieanvändande kommer i vägen för annat.
Ja, absolut.
Då tror jag att det kan vara värt att testa i alla fall. Och se hur det är att göra på ett annorlunda sätt. För det är lätt att, eller man vänjer sig med. För som du säger, det blir ju lätt ett verktyg för att enklare medla.
Exakt.
Och det är en bekvämlighetsfaktor. Då kanske det kan vara intressant bara att testa en vecka att inte ha den bekvämlighetsfaktorn. Hur reagerar jag på det?
För jag tror hela den här grejen med sociala medier, om att folk håller på med så här social media detox och så vidare, som är liksom många gör. På så att det är väl lite typ det du har gjort också. Men jag tror för många sätt är det ju inte den här kontakten med nära och kära, alltså med kompisar och så vidare, som är problemet. Problemet är ju det man ser, de influenser man ser på nätet, de liksom, att man spenderar alldeles för mycket tid på att slöa runt och man känner sig negativt påverkad kanske av Twitter eller Instagram. Att, som jag också känt att jag tog bort Twitter för att jag känner mig bara arg hela jävla tiden på skiten.
Men och, det är väl jättebra.
Exakt, och det är ju bra. Men jag tror liksom så här, hade jag tagit bort Messenger för att liksom, ja, jag vet inte. Jag tror inte det hade gjort någon liksom positiv skillnad egentligen.
Men det där är också, kan jag känna ibland, att för det jag menar med att min tid blir mer värdefull är att så här, för jag använder Instagram i huvudsak på att scrolla på mitt flöde eller utforska. Och det får ju från liksom ett socialt perspektiv inte ut nästan någonting av.
Nej.
Förutom att kanske se någon ytlig bekant, få se vad han gör en tisdagskväll. Och det är väl lite roligt. Men istället för att göra det en onsdag kväll kanske jag ser en halvtimmes dokumentär på SVT istället, eller lyssnar på ett ganska bra radioinslag. Alltså så här att det, även om jag har bytt ut mitt media intag med ett annat medieintag, att det blir lite mer kvalitativt. Och det känns värdefullt för mig. Men det är ju helt olika saker från det vi har diskuterat tidigare. Men det är någonting jag har uppskattat, att kunna få ett kanske högre kvalitet på min mediekonsumtion genom att ersätta en med liksom ett högt flöde men låg ribba till någonting med lågt flöde men högre ribba.
Ja, så kan det absolut vara. Absolut.
Men det är intressant det här med sociala medier.
Ja, det är det.
Du talade om skämskudden här tidigare. Och varav en av personerna som medverkade i produktionen av det är vissångaren och komikern, mångsysslaren Ola Aurell. Och han har ju en trevlig låt som heter Social analfabet, som är lite inne på det här temat vi pratade om tidigare med cringe, att man kanske, som jag pratade om nu, att personer som inte har social kompetens lättare utsätts för jobbiga situationer. Så jag tycker att du har lyssnat på den här låten av Ola Aurell som heter Social analfabet.
För jag är social analfabet.
Social analfabet med Ola Aurell. Ganska kul låt.
Jag gillar visor.
Ja, visor.
Det är ett uttryckssätt som förtjänar att få en comeback.
Och jag har strumpor i sandaler, kallar kronan Fredriksdaler. Det är jag som röker pipar i en hiss. Ja, men det är kul.
Roligt.
Ja, exakt. Jag kan pi med 24 decimaler, kan allt om kvant och kvark. Ja, det är roligt. Det är kul med vissångeriet, så att säga. Det är ju mycket liksom lek med ord.
Ja, jag tycker, alltså för oss språkälskare, vi har ju pratat om Fredrik Lindström rätt mycket och fascination med ord.
Ja,
och det är ju givande. Och det vismakare är ju liksom, tonsätt ju egentligen bara ordlekar. Och det är ju givande.
Det är kul, som sagt. Eric Claptons Layla är också en sån låt.
Ja.
Nu tog jag lite för att göra en gateway som var bra. Men det är en legendarisk låt i alla fall.
Det är en legendarisk
låt. Med ett otroligt gitarriff.
Ja.
Alltså kanske typ den låten, ja men topp 5 gitarriff i världen kanske.
Men alltså Derek and the Dominos har också en låt som heter Layla.
Ja, det är ju liksom.
Är det samma låt?
Det är ju, Eric Clapton var ju med i bandet som heter Derek and the Dominos.
Så han spelar...
Det är han som spelar och sjunger. Liksom. Ja, så att, ja, det är det jag säger, att det är Eric Claptons Layla. Men det är ju egentligen Derek and the Dominos Layla från första början. Ja. Och själva ordet Layla är från en persisk dikt skriven på 1600-talet som heter Layla en och Manjun.
Men visst är det ett kvinnonamn?
Ja, exakt. Ja. Och den här dikten, i alla fall den persiska dikten, har hyllats som ett mästerverk och liksom även kallad för Österns Romeo och Julia.
Jaha.
Och berättelsen introduceras först för Clapton av vännen och tänkaren Abdalkadir al-Sufi. Mm. Och det är en berättelse om förbjuden kärlek. Och han trodde väl att Eric Clapton skulle dra nytta av den här på något sätt. Och han hade ju rätt. Och det är det här vi kommer gå in på.
Det blir en väldigt stor låt. Och det är en väldigt bra låt.
Exakt.
Ganska lång låt också. Typ 7 minuter.
Clapton kunde liksom relatera till den här dikten i alla fall. Och berättelsen om Layla och Manjun. Eftersom han befann sig i en omöjlig situation. Han var djupt och onekligen kär i sin frus vän. Den engelska modellen och fotografen Patty Boyd.
Till skillnad från den franska sångaren vi lyssnade på tidigare. Som var väldigt kär i sin fru.
Ja, exakt. Han var kär i en annans fru, och det var George Harrisons fru.
Mm.
George Harrison från The Beatles i alla fall.
Jobbigt.
Och Clapton hade alltid tyckt att liksom Boyd var en riktig pangbrud. Alltid tyckt att hon var liksom attraktiv.
Vad heter hon?
Patty Boyd.
Patty Boyd.
Och liksom, den känslomässiga affären, liksom, det tog liksom ett tag innan det började hända i alla fall. Och Harrison var väl kanske inte den perfekta mannen heller för Patty Boyd, och liksom han låg runt och låg bland annat med Ringo Starrs fru Maureen. Så att jag menar,
vad de höll på.
Ja, de höll på. Så att liksom, när den här coola Eric Clapton kommer att liksom göra liksom allt som George Harrison inte gjorde för hans fru. Mm. Liksom komplimang, hur säger man? Han gav komplimanger om hennes utseende, liksom. Han uppskattade henne, liksom, lyssnade på henne, fick henne skratta och så vidare.
Han såg henne.
Han såg henne, och det var klart att hon började glida också. Och trots Harrisons lynnighet och otrohet kan han då komma tillbaka till liksom, den här mannen han var när han träffade Patty.
Mm.
Liksom, om drogerna var rätt och Maureen inte var i närheten, så liksom, då var det Patty för hela slanten i alla fall.
Mm.
Men samtidigt så liksom började Eric Claptons liksom, han började bli mer och mer förälskad i Patty Boyd i alla fall. Och
men alltså, hade de en relation?
De hade en, alltså, han var väldigt, väldigt kär i henne i alla fall.
Jo, men det, om man, hur kände hon?
Det, vi kommer in på det i alla fall. Ja. Och liksom, i sin besatthet av Patty Boyd så skrev Eric Clapton Layla. Och liksom, i texten i alla fall så är det mycket liksom, det är den här desperationen av kärlek man inte kan ha egentligen. Och Clapton försökte liksom gång på gång få liksom Patty Boyd att följa med honom istället för George, men han hade väldigt svårt att liksom övertyga henne om det. Och till slut så tog han henne till en lägenhet i London och slog på liksom kassettspelaren och spelade den här låten i alla fall.
Men det var före den släpptes?
Ja, jag tror det i alla fall.
Ja, just det. Gud, vilken romantiker.
Och Patty Boyd sa i alla fall så här att det var den mest kraftfulla och gripande låten jag någonsin har hört.
Oj.
Och hennes första tanke var, herregud, alla kommer ju veta att det här är jag. Och liksom, hon kände sig obekväm och
men blev hon på något plan liksom glad?
Ja, eller? Exakt. Ja. Hon liksom kände sig obekväm liksom att han har lyckats på något sätt att knuffa henne i den riktningen. Att liksom så här, fan, liksom låten tog över henne på något sätt. Att liksom, hon kunde inte längre motstå i alla fall.
Nej.
Och tydligen var det så här att en skivchef höll en fest liksom, senare samma kväll när han hade introducerat den här låten.
Okay.
Och Patty ville gå, men George sa att han var, liksom, han var för fokuserad på meditation och liksom, koppla bort sig från den materiella världen. Så att,
oj. Nu, det här är ju en riktigt bra story.
Ja, så att hon gick ensam i alla fall dit till den här festen. Och där hittade hon såklart Eric Clapton närvarande på festen.
Självklart.
Och när han... när det nästan närmade sig gryningen så ändrade George sig angående festen och liksom, när han kom till festen i alla fall så frågade han efter var Patty var någonstans i alla fall och såg henne med Eric Clapton i trädgården.
Och i trädgården?
Ja, exakt.
Vad gjorde de i trädgården?
Ja, och i sin självbiografi Wonderful Tonight så minst i alla fall Patty Boyd vad som hände sen i alla fall. Hon säger så här, det blev bara ljust och väldigt dimmigt, sa Boyd. George kom fram och krävde, vad är det som händer? Kvävde, kan man säga. Och till min fasa sa Eric, jag måste säga till dig, men jag är kär i din fru.
Han sa det till George liksom. Ja, face exakt. To face.
Och liksom, det är kanske inte oklart vad som hände senare i alla fall, men Harrison blev ju tydligen rasande såklart. Och liksom, ja. Patty Boyd sa väl att liksom så här, hon avförde hela situationen så att det är inget att oroa sig över i alla fall. Och att liksom, ja. Men det hela slutade i alla fall att 77 så blev det en skilsmässa med de här två och 79 så gifte hon sig med Eric Clapton i alla fall.
Det blev så. Är de fortfarande ett par?
Nej, exakt. Och det där giftermålet gick inte bra. Jag menar, Eric Clapton var ju väldigt alkoholiserad och jag tror han slog henne också. Han är ju en väldigt usel person innerst inne.
Trist. Trist att han skriver så bra låtar.
Ja, det är väl det. Det är väl så
till folks fruar.
Ja, exakt. Och, men även fast liksom... Eric Clapton tog hans fru så att säga. Så fortsatte liksom, han och George Harrison vara liksom, vänner i alla fall.
Okay.
Och han deltog till och med på bröllopet mellan Patty Boyd och Eric Clapton.
Oj, stort av honom.
Där han tillsammans med Ringo Starr och Paul McCartney liksom, hade en improviserad jam session där i alla fall. Och, så att jag menar liksom, det är ju, att de ändå kunde vara vänner efter allt det där. Då.
Man hade velat vara liksom tjänst med Beatles-sänget. Det känns som att alla, när man har en sån frisyr, då kan man inte vara annat än jordnära och god. Även om någon snor ens fru kan man vara som en fan, ta en kaffe, jamma, alltså så här. Man kan ändå ha det ja, lite gött liksom. Det är ju en härlig inställning till livet.
Och jag tycker det är så intressant med just Patty Boyd för att hon inspirerade liksom Harrison och Beatles-låtar som I Need You, If I Need Somebody Something och For You Blue och... Hon inspirerade Claptons låtar som Layla, Bellbottom Blues och Wonderful Tonight. Så att jag menar, det är en kvinna som har liksom...
En markant roll i den popmusikens historia.
Ja, det är helt sjukt att hur liksom en kvinna kan ha skapat så mycket liksom musikhistoria genom att bara vara sig själv. Hon har inte ens rört ett instrument. Nej, eller något sånt.
Man vill ju träffa henne.
Exakt. Liksom, vad är det för liksom magnetisk pull hon har egentligen?
Ja.
Att liksom, ja, två otroliga musiker kan vara så otroligt...
Som Miss Robinson-aura,
ja. Ja, men det är fantastiskt. Jag tog hela den här, jag kan inte säga att jag har skrivit ihop det här själv, utan jag tog det ganska mycket från en artikel som är skriven back in the day. Bara för att ge lite cred i alla fall.
Var är den skriven?
Kommer inte ihåg, men ni kan hitta den om ni googlar eller någonting. Jag vet inte. Men i alla fall, en väldigt intressant historia om just den här kanske en av rockmusikens största låtar i alla fall.
Det är kul att få lite backup och verkligen det här med att förstå relationer mellan olika artister under perioden låtarna skrevs. Det gör ju mycket, det gör det mycket roligare att lyssna på låten i efterhand, att man liksom kan koppla det till saker som faktiskt har hänt.
Och man förstår ju låten på något sätt. Man kan ju liksom på något sätt förstå att låten handlar om kärlek och förtvivlan och allt det där. Mm. Men det är kanske väldigt svårt att förstå vad som låtskrivaren tänkte, för att jag menar, lyssnar man på en låt, man behöver inte kunna allt vad, eller man behöver inte kunna vad låtskrivaren har tänkt sig med den här låten, utan man gör sin egen koppling.
Sätter sin egen prägel på det.
Exakt, ja. Men det är intressant att få veta vad personen kände när de själv skrev låten.
Ja, det gör det mycket mer intimt med artisten i fråga.
Ja, exakt. Det blir ju verkligen mycket mer intimt i alla fall. Men jag tycker vi tar och lyssnar på, som sagt, Drake and the Dominoes, Layla.
Det måste vi ta och göra.
Layla med Drake and the Dominoes.
Ja, typ halva Layla. Det är liksom hela låten och sen ett jävla massa grejer som händer där efteråt.
Ja, det hänger inte ihop på något sätt. Det är värdelöst på många sätt och vis. Alltså,
så bra. Jag tycker det är härligt.
Men skippa den skiten.
Nej, man blir glad.
Ja, det blir man inte.
Det är lite liksom andningspaus till nästa låt. Så hinner man bara lyssna på lite musikaliskt.
Men det blir liksom, det har ingenting med någonting att göra, känns det som, den här pianodelen.
Men det är lite festligt. Ja, jag ser det som ett gött mellanspel istället som en del av låten.
Ja, men sätt det på en annan track. Sätt det som liksom en fyllnadstrack istället.
Det där är ju som när man lyssnar på Euskifeuvet-inspelningar när de spelar in en skiva i samma inspelning. För de har gjort med vissa samlingsskivor och då kör de klart en låt och sen så börjar de med försnacket, för de pratar ju ganska mycket.
Ja, de pratar så jävla mycket.
Så drar de lite skämt och så börjar de prata om nästa låt. Bara, ja, det här skrevs 1978 i en by utanför Piteå, och det är liksom en del av låten. Så om man lyssnar på Staffel, då hör man bara försnacket till en låt och sen byter den till en annan låt, så man får aldrig höra låten.
Nej, just det. Okay.
Det är så märkligt.
Ja, det blir väldigt märkligt. Sen den där album går ju aldrig att lyssna på Staffel. Alltså man måste liksom från start till mål. Liksom.
Men grejen är att vissa av albumen på dem, eller låtarna på deras samlingsalbum är deras bästa låtar. Och jag tycker att inspelningen, live-inspelningarna ibland är... De äldre är bättre än originalinspelningarna. Ja, det är mycket mer feeling.
Det ger feeling, absolut.
Speciellt deras största låt, det är från ett sånt album. Och den heter Det hit man kommer när man kommer hem. Mm. Och den senare inspelningen, den är inspelad kanske 20-30 år efter att låten skrevs.
Mm.
Och det är en låt som har betytt så mycket för så många norrbottningar.
Ja, exakt.
Den har liksom den är förankrad i norrbottnisk kultur.
Mm.
Så den, och man hör ju att han låter äldre, och den första versen säger han istället för att sjunga den. Så det blir, som blir mycket mer effektfullt att lyssna på den. Och då vill man ju höra den varianten när man lyssnar på den låten.
Jo, så är det.
Oftast. Och då kan det hända att man vill ha liksom, låtar. Men då får man lite försnack också.
Jo, men det blir ju. Nu ska jag berätta en historia för dig.
Ja, exakt.
Okej, nu börjar vi. Ja, men det är ju härligt med sådana där som... Hela grejen med att liksom vara en bra performer. Alltså man kan ju vara bra med musiker, men man kan ju vara dålig live. Det har inte bara att göra med att liksom hur bra är man på, alltså hur bra låter det live, utan det är också hur bra är mellansnacken.
Man behöver ju liksom en stage persona på något sätt. Älska att stå på en scen.
Exakt, man kan ta en scen liksom och snacka lite gött. Och liksom.
Som Ryan Gosling.
Känns
som att han är en kille, eller amerikaner som är liksom bra på skådespela och sjunga. Mm. Och liksom, de är performers på något sätt. Eller jo. Jim Carrey känns också så. Det känns som att han sjunger helt okej, han kan skådespela helt okej, han kan göra stand-up helt okej.
Men jag tror Ryan Gosling är lite så här, jag tror han är lite... jag tror han inte riktigt är samma så här showman som alla andra är.
Som Ron Eriksson.
Ja, exakt, han är inte en showman som Ron Eriksson är. Men för när man ser han på intervjuer så där, han verkar lite så här, han är ju lite awkward på många sätt och vis.
Men är det inte att han spelar den här laid back, snygga kill-rollen?
Nej, men jag tror inte, det är inte den han liksom... Han kanske ser ut som så, men han är ju inte så. Utan han känns väldigt så här, lite awkward.
Okej, men ta Jim Carrey.
Ja, han kan ta en scen.
Han kan slänga upp var som helst och han kommer...
Riva stället.
Liksom leverera.
Ja, gud ja. Ja, verkligen.
Festligt. Men det vankas ju... Ja, det är lillördag idag.
Det är lillördag.
Har du några planer?
Jag ska till morsan och käka middag. Men det...
Gud vad trevligt.
Ja, trevligt.
Det var mysigt. Jag kommer ta en jättelång kväll. Prata med brorsan i telefon. Han befinner sig inte inom landets gränser.
Nähä, vart är han då?
I Nederländerna.
Ah, just det.
Hans sambo är ju från Nederländerna. Så de bor hos hans mamma för tillfället.
Ja, vad trevligt.
Söker jobb och sådär. Och sen får vi till Gävle imorgon.
Det blir spännande.
Ja, det blir en lång weekend i Gävle.
Alltså, det är ju ganska långt. Alltså det är torsdag till söndag. Det är fan
ja. Ja, men jag är taggad att se Gävle. Alltså vi var i Gävle som mindre. Vi var friluftstävlingar. Gävle hovspelen brukade vi fara på att ta husvagnen. Så jag har inte sett stan sedan jag var 11-12. Men vi brukade vara där. Ja, ganska många som är idag. Liksom. Ja. Så jag är ganska taggad att komma tillbaka. Det känns som att det är en härlig stad.
Ja, knappt. Jag har typ bara sett tågstationen i Gävle. Typ. Ja. Det är typ det jag har sett.
Ja. Men det är alltid festligt att se landet lite. Men ja. Vi får väl kanske börja tacka lite för att ni som lyssnar tar er tid att lyssna på våra nästan naggande röster. Ska man säga.
Ja, visst.
Att ni orkar med oss vecka ut och vecka in, om ni nu gör det. Det kanske inte som, folk kanske stänger av efter halva avsnittet. Kanske ingen som hör de här autosnacken, det vet vi faktiskt
vet
inte.
Faktiskt.
Det finns inte belägg för det i alla fall. Nej. Men om någon hör det här så tackar vi för att ni tar er tid.
Verkligen.
Så får vi hoppas att vi hörs nästa vecka igen.
Jajamän.
Ha en jättefin helg på er.
Yes, och jag kanske bara på onsdagslåten också.
Ja, det är klart. Det är ju dags för en onsdagslåt.
Ja.
Vad har du att bjuda för oss idag?
Vi fortsätter lite på gubbrockstemat. Ja. Från Leila över till Bruce Springsteens Glory Days.
Oho.
Det blir väl trevligt. Avsluta med en Bruce-anlåt.
Spela Bruce.
Spela Bruce för fan.
Yes, vi går ut med Bruce och säger puss till alla som vill lyssna på oss.
Ja, tack så mycket.
Vi hörs snart. Hej.